Podplay.
Barn läser allt sämre. Så har man sagt under lång tid och så säger man också idag. Undersökningar och anekdotiska berättelser från lärare, föräldrar och forskare talar om att få barn och unga på djupet verkligen förstår och kan analysera en längre text. Men är det hela sanningen? Och vad är det egentligen som formar ungas läsning? Och är allt skärmarnas fel? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, men jämna mellanrum så blossar upp en debatt om ungas läsning. Ofta med förfärade rop om att barn inte längre kan läsa, att de läser helt fel saker eller på fel sätt. DNs reporter Malena Johansson har gått igenom en rad undersökningar och talat med flera forskare om unga människors läsning. Välkommen Malena.
Tack så mycket.
Du, vad heter det? Hur mycket läste du när du växte upp?
Jag läste mycket. Skulle jag vilja säga. Jag var inte den sådär värsta bokläsaren, bokslukaren liksom, som sådär levde i böckernas värld hela tiden. Men jag läste mycket, absolut.
Mm. Vad tyckte du bäst om?
Och det var ju mycket skönlitteratur som man läste. Ungdomsböcker och Maria Gripe, kommer jag ihåg, jag läste mycket. Och de här Astrid Lindgren, Äventyren, Bröderna Lejonhjärta och sådär.
Vem bestämde då vad du skulle läsa?
Det var ju jag själv skulle vilja säga. Jag lärde mig själv att läsa, tror jag, från början. Det var ingen som sa till mig att jag skulle läsa någonting. Förutom i skolan såklart så får man ju uppgift att läsa. Mm. Men utanför skolan så var det väl jag själv som bestämde.
Mm. Det där är ju ganska laddade frågor alltihopa. Vuxna har egentligen alltid haft synpunkter på vad och hur barn läser. Och du har gått igenom det här också på vetenskaplig nivå och tittat på olika undersökningar som har gjorts. Och om man börjar i korthet, så här, hur ser bristerna ut bland barn och unga idag när man pratar om text?
Det som man kan säga är väl att det är en ganska komplex bild och forskare är inte helt överens om exakt hur liksom alarmerande läget är och så. Men det finns ju helt klart undersökningar som visar att både unga och även vuxna, men framförallt unga, lägger allt mindre tid på att läsa och att man läser den läsning som man gör som är liksom på skärmar och den digitala läsningen är liksom en annan typ av läsning och att läsandet förändras helt enkelt och har förändrats väldigt mycket av den här digitala utvecklingen.
Det är ju jättespännande. Ungefär hur länge kan man se att den här utvecklingen har pågått då?
Ja, alltså den här digitala utvecklingen börjar väl någon gång där liksom i början, mitten av 90-talet. Det var ju också en tid såklart när den svenska skolan förändrades väldigt mycket samtidigt.
Just det, för det hänger ihop förstås med hur man använder böcker i skolan också. Unga läser alltså allt mindre, även om boken har stått sig relativt bra jämfört med en del andra, andra teknik och andra sätt att läsa. En sak som är spännande i den texten där du går igenom det här, det är ju att det är viktigt att skilja mellan sakprosa, alltså fackböcker, och skönlitteratur när man pratar om läsning. Varför det?
Ja, alltså det kan man väl säga att det, man både skilja på det och inte skilja på det kan man väl säga. Det är klart att det är ju, läsning ju på många sätt är samma sak liksom, oavsett om man läser faktalitteratur eller skönlitteratur. Men det finns ju också olika syften med att läsa. Om man läser för att lära sig någonting eller för att kunna ta till sig information. Eller om man läser skönlitteratur som är någonting väldigt speciellt liksom, och som då forskare som jag pratar med som säger att det är liksom någonting speciellt med skönlitteraturen som man kan, och fiktionen och de här påhittade berättelserna som man inte kan få från någonting annat egentligen.
Men det handlar också om vad man mäter och när man diskuterar olika brister så att man inte blandar ihop äpplen och päron ibland, eller hur?
Ja, men jag har pratat med en som sagt forskare i didaktik då, Olle Nordberg, som menar att man diskuterar ju skönlitteratur hela tiden på kultursidan och sådär. Och så utgår man ju väldigt mycket från PISA-undersökningen då, som ju, där ju skönlitteratur ingår också, men som ju är väldigt liksom inriktad på just det här liksom, att man ska vara den läsning som man behöver för att vara en välfungerande medborgare liksom, och klara sig i arbetslivet och så vidare. Och att man, ja, att man blandar ihop äpplen och päron lite, och att man pratar om skönlitteratur, men man pratar kanske inte på ett djupare plan liksom, att vad ska vi ha skönlitteraturen till liksom.
De som oroar sig för barns läsning tänker ju också dels då det som du är inne på nu, att skönlitteraturens betydelse egentligen för en som människa, och den andra, men också en läsningens betydelse för en som medborgare också. Och idéhistorikern Sven-Erik Lidman är ju en av dem som ofta skrivit om det här. Han skrev nyligen på DN Kultur en artikel där han tog upp en del av det här. En av de forskarna som du pratar med är också inne lite på samma bana. Vad är det man menar när man tar upp den typen av argument?
Ja, jag pratade ju med en hjärnforskare då, kan man säga, Marianne Wolf, som är amerikansk hjärnforskare, som ju är inne mycket på det här att det är liksom två olika sätt att läsa djupläsningen då, som innebär att liksom kunna ta till sig längre texter på djupet, och den här liksom skumläsningen där man letar efter exakt den bit av information som man behöver, som de här digitala medierna främjar väldigt mycket. Och att det blir en väldigt ytlig läsning, och man behöver den här djupläsningen, är liksom väldigt grundläggande för utvecklingen av hela vårt samhälle och kultur. Liksom, att kunna ta till sig just de här längre berättelserna och kunna förstå liksom, texters, kunna förstå ord och i alla dess betydelser och inte bara den ytliga betydelsen.
Just det. Jättespännande, Malena. Vi ska alldeles strax prata mer om debatten om läsning. Vi pratar med DNs reporter Malena Johansson om läsning och ungas läsning som blir sämre. Det är ju väldigt mycket, det kommer liksom i vågor, de här debatten om läsning, ofta i samband med någon undersökning som har kommit. Det är också, man märker också det, att det finns väldigt mycket starka känslor kring det. Antingen så säger man att skolan är dålig, eller att barnen är lata, eller gör någonting fel. Och sen är det viktigt då att försöka se vad som är vad där. Lotta Olsson, som ju också är en DN-journalist, hon skriver ju jättemycket om deckare och barnböcker. Och hon har ju skrivit bland annat att barn, de gör ju faktiskt inte som vi säger, utan vad vi gör. Och att det lite grann är vårt fel som föräldrar och människor som bara finns runt omkring barn, om barn inte läser. Eftersom vi själva nedprioriterar både böcker men också barnböcker. Var det här någonting som forskarna som du pratade med tog upp?
Ja, alltså rent generellt så kan man säga att det är klart att barn och vuxna bor ju i... De lever ju i samma värld, så att säga, och de påverkas ju av samma utveckling, och den här liksom digitala utvecklingen som man ser påverkar ju både barn och vuxna, såklart. Och liksom det här med djupläsning och det mer ytliga läsandet, det gäller ju även vuxna, så att säga. Och att man ägnar allt mindre tid åt att läsa och allt mer tid åt andra saker, det gäller ju även vuxna. Sen så är det ju tydligt, finns det ju undersökningar som visar att det betyder ju mycket vilka resurser som finns hemma för barns läsning. Och då är inte nödvändigtvis liksom ekonomiska resurser, utan att det finns böcker hemma betyder ju, är ju liksom större chans att barn ska upptäcka läsning och syssla med läsning om det finns böcker hemma.
Det är ju något som jag tror att de flesta kan känna igen sig, att man har svårt också att lägga ifrån sig telefonen till exempel. Och så säger man till sina barn att ja, men jag läser i alla fall någonting långt. Jag läser i alla fall en artikel här. Du sitter ju bara och tittar på din knappa lilla film eller någonting. Att man, men fortfarande sitter man med sin telefon och inte kanske med en bok. Och, det är svårt att ta till sig längre saker. Det kan man ju se även när man tittar på film, tänker jag. Att det blir väldigt snabba. Om man ser en äldre film så uppfattas den som extremt långsam. Och att det där smittar av sig även på hur man tar till sig texter. Förr handlade det om, mycket också om att barn läste helt fel saker, att vuxna hade synpunkter på vad de läste. Kan du ge något exempel på det?
Ja, alltså det har ju liksom återkommande varit sådär. I början av 1900-talet så klagade man till exempel på, det fanns så här billiga deckare som man kunde läsa, det fanns flickböcker klagade man på, det var så här serieproducerade flickböcker som man tyckte var liksom alldeles för dålig litteratur som de unga flickorna liksom fyllde sina hjärnor med. Och att det var för dålig kvalitet på litteraturen, helt enkelt, de här serieproducerade.
Min mamma är bibliotekarie och hon hade synpunkter på vad man läste, kan jag säga. Vilken typ av böcker man fick läsa och inte läsa. Det är lite intressant. En annan intressant sak är ju förmågan att ta till sig text som finns på en skärm och text som finns på papper. Det där tycker jag känns ju som en väldigt stor generationsskillnad också. Vi som är, jag vet inte, över 30 eller över 40 eller någonting, trivs bäst att läsa saker på pappret. Man ser saker på ett helt annat sätt. Vad vet man om det där?
Det har ju studerats det där, och man har ju faktiskt kommit fram till att det är bättre att läsa text på papper. Och det handlar ju framförallt inte så mycket om skönlitteratur som just att läsa faktatext och ta till sig fakta, att det faktiskt... att man gör det bättre på papper, helt enkelt. Och det är ju sådär, för oss som är vuxna då och har liksom vuxit upp med att läsa på papper, så har vi liksom lärt oss den här djupläsningen på papper då. Och då skulle man kunna tänka sig att barn som växer upp från början i den digitala världen, att de skulle liksom vara bättre på att läsa digitalt. Men så visade det sig att det inte är då, utan även för dem så funkar det bättre att man läser mer när man läser på papper.
Vad spännande, jag kommer ihåg någon undersökning som visade att barn faktiskt inte var lika störda av skärmen som vi är. Men det är jättespännande att det faktiskt är skillnaden även för dem. Man undrar vad det där beror på, alltså rent om vad det är med hjärnan då som inte gillar skärmen.
Ja, det har man väl inte kommit fram till, helt enkelt, vad det beror på.
Digitaliseringen och det här som du säger, hur man läser och att man läser korta sekvenser och så, det har ju också förändrat de fysiska läroböckerna som har blivit mer och mer plockiga. Ibland så kan man ju se en lärobok och så kan man tänka att det är någon där som har fått lärt sig ett layoutprogram och så, eller jobbat på ett så här magasin där man ska så kallade plocksidor där allting är i olika bubblor och så, och det är mindre sammanhängande text. Vad händer när de här berättelserna eller längre sammanhangen, vad händer när de försvinner?
Alltså det finns väl, jag tänker på att det blir svårare att läsa på det sättet. Man behöver liksom tolka tabeller och faktarutor och sådär, att det faktiskt är svårare att lära sig på det sättet än att läsa en berättelse, så att säga. Att man kanske har liksom börjat inse det igen, så att säga, att berättelsen har sitt värde om man ska lära sig saker.
Då behöver man ju också lite mer tid, tänker jag. Som journalister är vi ju vana vid att tänka på att man ska ge läsaren, en läsare som läser en papperstidning, och på digitalt också, många olika ingångar. Om man inte orkar med den stora texten, då ska det finnas någon faktaruta eller någon bildtext eller någonting annat som kan göra att man blir intresserad av det. Men man vill ju fortfarande att en läsare ska läsa den riktiga texten.
Ja, och i den riktiga texten och i liksom det sammanhanget så finns ju också, så får man ju hela sammanhanget och så får man ju faktarutan också i sitt sammanhang. Och liksom den längre texten hjälper ju till att sätta faktarutan i sitt sammanhang, så att säga. Så att för att förstå allting så behöver man ju liksom läsa hela texten också.
Det här har ju också påverkat förmågan att skriva. Det här kanske inte är något som du direkt har studerat, men Jag intervjuade nyligen filosofen Åsa Wikfors, och hon har under lång tid, en av de som har varnat för och sett hos sina egna studenter på universitetet då, att de inte kan skriva. Har forskaren du pratat med, har de pratat något om det här, att förmågan att skriva också blir sämre när förmågan att läsa försämras?
Jag har ju riktat in mig mest på läsning då, just den här artikeln. Men det är klart att det är rimligt att tänka sig att det hänger ihop väldigt mycket såklart med att skriva. Och det är väl någonting som många vittnar om, att man ser att folk skriver sämre. Och då kommer liksom, då är det de som kommer med motargumentet att ja, men det är för att vi skriver mycket mer och vi använder oss mycket mer av text idag, och därför så ser vi liksom bristerna mer. Och så vitt jag förstår så är väl det som forskarna säger om det att det vet vi inte helt enkelt. Man har liksom inte studerat huruvida det är så att vi skriver mer eller mindre nu jämfört med x antal år sedan. Sådär. Så det är väl ett intressant område för forskningen att titta på hur det ligger till med det egentligen.
Verkligen. Det kan ju vara samma sak där, att vi kanske skriver mycket, men vi kanske skriver på ett helt annat sätt.
Och det är kanske inte samma sak att skriva korta saker som att skriva längre saker och så vidare. Ja.
Nej, precis. Bara avslutningsvis då, vad läser du just nu? Läser du någon bok?
Oj, nu blev jag tagen på sängen. Jag läser en bok om fotbollstränaren Nils Lidholm faktiskt.
Vad spännande.
Ja.
Tusen tack för att du var med idag, Malena.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.